Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer ett nytt sommarprogram.
Hej alla lyssnare! Jag som ska sommarprata här i Radio Tyresö idag heter Eva Rodd och bor i Krusboda sedan många år tillbaka med min man och våra barn. Jag tänkte prata om lite grann om vad som gör mig glad, men också om hur vi påverkas av att leva i tidevarv med ett otroligt högt uppdrivet tempo, både i arbetslivet och på fritiden. Men vad är det som ger oss kraft att orka med allt det här? Och vad är det som skänker oss livsglädje och mening? Vi ställer oss den frågan lite då och då, men fortsätter vanligtvis att leva våra vanliga hektiska liv. Även om man tycker att allt är bra på det stora hela, livet går ju upp och ner förstås, det gör det för alla människor. Men plötsligt kan det ju hända något när man tappar kontrollen över sitt liv. Fast egentligen händer det inte bara helt plötsligt, för innan det händer så har man fått signaler. Men de här signalerna har man ignorerat och packat undan någonstans och bara fortsatt i sitt vanliga tempo. För drygt ett år sedan blev jag sjukskriven på grund av utmattningssyndrom som det kallas. Jag var sjukskriven under nästan hela 2018 och under större delen av den perioden kändes det som att jag aldrig mer skulle bli mig själv igen. Det var en svår period. Dels själva symptomen med depression, trötthet, minnessvårigheter och ångest. Och dels var situationen i sig väldigt ovan. Vuxna människor brukar sällan bara släppa taget om familj och arbete och låta andra ta kontroll och ansvar för allt det här. Och inte minst var känslan av att vara svag, inte räcka till, att inte längre vara någon att räkna med, både skamfylld och skrämmande. Nu är det ju väldigt vanligt att människor drabbas av utmattningssyndrom idag. Tyvärr är det också en vanlig uppfattning att de flesta av oss tänker att det drabbar andra, men inte en själv. Själv kan man bita ihop och klara av det. Men nu händer det mig. Det har varit ett tufft år på många sätt, men också väldigt lärorikt. Det känns som att det fortfarande är en lång väg tillbaka till mitt gamla, men förhoppningsvis klokare jag. Och det måste få ta den tid som krävs. Jag inser samtidigt, vilket jag är oerhört tacksam över, att jag är omgiven av en fantastisk familj. Min man och våra tre söner är den största glädjekällan i mitt liv. Och det är hos dem jag känner mig trygg och hos dem jag kan dra mig tillbaka för att ladda batterierna. Vi har också en krets av väldigt goda, fina vänner, verkligen fina människor, som finns för oss både i glädje och sorg. Jag har dessutom turen att ha en bra arbetsgivare. Allt det här har varit och är fortfarande ett stort stöd för mig. Och jag inser att jag trots allt är väldigt lyckligt lottad. Jag vet att det finns många människor som har drabbats mycket hårdare och som behöver mycket längre tid för att komma tillbaka till ett vanligt liv igen. Det här året har gett tid till mycket eftertanke och tvingat mig att börja skilja ut vad som är viktigt för mig och vad som måste väljas bort. Något som jag så här i efterhand önskar att jag hade gjort långt tidigare. Vi människor behöver utmaningar och vi behöver träna våra stressmuskler, men inte i hur hög grad som helst. Och det är absolut nödvändigt att få tillräckligt med återhämtning mellan krafttagen. Jag kommer aldrig att sluta utmana mig själv. Vi behöver hålla igång både kroppen och hjärnan. Men avkoppling och vila är minst lika viktigt. Alla människor borde reservera utrymme i veckoschemat för aktiviteter som bara är till för sitt eget höga nöjes skull. Något som bara ger, utan att ta. Enbart för att det roar och stimulerar. Men det kan ju faktiskt vara svårt att komma på något man har lust att göra när man är trött och stressad och uppe i varv. Och det är så att man faktiskt kan behöva träna upp förmågan att koppla av och ha roligt. Man stressar bort den faktiskt. Men börjar man tänka efter och känna efter så kommer idéerna efter ett tag. Och visst finns det saker man skulle vilja göra, lära sig mer om eller något man har tänkt på länge men som inte blivit av. Och visst tänker vi att nej, det där går inte. Eller nej, jag har blivit för gammal för det där. Eller vi hittar någon annan anledning till att det inte går att genomföra. Men vem har bestämt det? Det är nog oftast vi själva som begränsar oss. Och det är synd. För det är ju bara vi själva som känner till vad vi verkligen har roligt av och vad som gör oss glada och nöjda. Och ibland kan man behöva lite hjälp att få igång flödet av sina inre önskningar och lustar. En klok person lärde mig ett litet knep för att komma igång. Det är en enkel metod som alla kan tillämpa när och var som helst. Det är så enkelt som att man bara tänker sig att man har ett trollspö. Och vad skulle jag använda det till just nu om mina möjligheter är obegränsade? Eller så hittar man lite avskildhet och i lugn och ro kan man fundera på hur man skulle använda sitt trollspö för att uppnå något på lite längre sikt. Det kommer förstås många idéer som är helt orealistiska, men de kan ju åtminstone få en att dra på munnen ibland. Men i flödet av alla idéer så kommer det finnas mycket som faktiskt är genomförbart och som kommer att berika ens liv. Framförallt har det hjälpt mig att styra mitt liv mer i en riktning som jag själv väljer och hålla fast vid det när jag tappar styrfarten ibland. Om man upptäcker att efter ett tag så kommer de här idéerna mycket, mycket lättare och man använder sitt trollspö hela tiden för det är faktiskt en bra inriktning. En sak som det har lett till för egen del på nöjesfronten ska jag tillägga. Det är att jag den här vårterminen har gått en kurs i Bollywood-dans. För flera år sedan så såg jag en grupp Bollywood-dansare som uppträdde på Tyresöfestivalen och blev väldigt fascinerad. Det var så otroligt medryckande och jag upplevde en sån glädje när jag såg dem dansa och lyssnade till deras musik. Och när jag började använda den här trollspömetoden så var det här minnet och den här känslan något som bara kom. Med hjälp av Google var det sen inte så svårt att hitta en kurs. Det finns ett stort utbud av varierade aktiviteter för alla åldrar och smaker här i Tyresö och Stockholmstrakten. Både kulturella, andliga, friskvårdande, idrottsliga, ja, det mesta man kan tänka sig. Och vi har ett bra kommunalt bibliotek här. Där kan man få hjälp att söka upp allt det här som man är intresserad av via Google. Google är så otroligt användbart. Bollywood-dansen också, den är fantastiskt rolig. Lite svårt, men jag hänger med skapligt. Och det är en väldigt blandad och trevlig grupp. Både rätt unga och de yngsta är kanske 20 och de äldsta är i 70-årsåldern. Vi skrattar och har väldigt roligt i vår lilla dansgrupp. Skrattet är väldigt stressreducerande så vi ska inte underskatta vikten av att roa oss och det är absolut inte slöseri med tiden. Tvärtom. Det finns en stressforskare som heter Dan Hasson som säger att vi måste utsätta oss för humor. Om vi inte kan hitta något själva då ska vi hitta på en rolig film, vad som helst, bara det får oss skratta. Och glada människor sprider glädje. Så för de flesta människor innebär vardagspusslet en hel del utmaningar som inte är så skrattretande alla gånger. Men vi måste komma ihåg att berömma oss själva för att vi klarar det. Oavsett hur bra vi tycker att vi klarar våra utmaningar så ska vi berömma oss för att vi ändå ställer oss upp och försöker varje dag. Och jag skulle vilja säga till alla som har barn och unga i sin närhet att passa på att spendera tid och umgås med dem. För försök att hitta aktiviteter och stunder där ni kan mötas, prata och ha roligt tillsammans. Vi får inte glömma att vi bara har våra barn till låns. Och det är otroligt uppfriskande att umgås med ungdomar. Tack vare dem har jag fått uppleva massor med saker jag aldrig skulle fått gjort annars. Jag har kört mammahockeymatcher. Och upptäckte att det var jättekul. Och jag har lärt mig kroka av fiskar från krokarna och rensa fisk. Min första medalj någonsin fick jag i en pingismatch i mamma singel. Det blev silver. Varje gång äldste sonen hör mig säga det här så säger han, mamma, ni var bara två personer i B-slutspelet. Men det är i alla fall min första medalj och det blev faktiskt silver. Äldste sonen spelar inte bara pingis, han spelar också i ett rockband. Så tack vare honom och hans kompisar så går jag ju på hårdrockskonserter nu för tiden. De är riktigt bra, de skriver all musik och alla texter själva. Och nu ska vi lyssna på en låt. Bandet heter First Escape och låten heter Hide Out in the Open.
Don't run away, 'cause I'll find you anyway. Gotta stop with your mystery. Let me end your misery. Look back in the past, you disappeared fast. Every day you ran away to hide out in the open. Darkness, I promise you I'm harmless. Come on now, don't let me down. It feels like you are heartless. Now I have that feeling, my wounds are just healing. Beneath the skin, my scars are sore from what my brain's concealing. My arguments are thin, I know, but please let me in. Come with me, give me a chance, don't leave me with a grin. Don't run away, 'cause I'll find you anyway. Gotta stop with your mystery, let me end your misery. Look back in the past, you disappeared fast. Every day you ran away to hide out in the open. Let me end your misery. Look back in the past, you disappeared fast. Every day you ran away to hide out in the open.
Jag har funderat mycket över hur ursprung och uppväxt påverkar och formar en människa och hennes liv. Dels genom min egen uppväxt hos mina morföräldrar och dels som trebarnsmamma. Vad är det liksom som finns där från början och vad är det vi får med oss från vår uppväxt? Och är det den faktiska miljön eller är det vår bild och uppfattning av den miljön som påverkar oss mest? Jag är född och uppvuxen i Borlänge, först i Forsa. Fast på dalmål blir det Fossa. Från att jag gick i tredje klass bodde vi på Tjärna Ängar. Ett område som inte har det bästa ryktet precis. Varken nu eller under min uppväxt. På den tiden kallades det för Lilla Chicago. Nu har jag hört andra benämningar på det som refererar till helt andra företeelser och andra delar av världen än Al Capones Chicago. Det lustiga är att jag själv aldrig uppfattade det som att det skulle vara ett sämre ställe att bo på. Mina kompisar kände likadant, det har vi pratat en hel del om långt senare. Vi tyckte att det var ett perfekt ställe. Nära både till stallet och till fritidsgården och det var där jag tillbringade det mesta av min tid. Det är först efter att jag blev vuxen och flyttat därifrån som jag förstod att jag vuxit upp på ett ställe som ungdomarna idag skulle kalla orten. Och som alltså är lite sämre än andra stadsdelar. Även om de flesta som bodde på Tjärna Ängar var svenskar så var det ett relativt mångkulturellt bostadsområde. Hela Borlänge var faktiskt mångkulturellt redan på den tiden. En liten stad med två stora tunga industrier, järnverket och pappersbruket, hade inte tillräckligt med egen arbetskraft. Både järnverket och pappersbruket rekryterade arbetskraft både från närliggande länder som Finland, Danmark och de baltiska länderna, men också från det forna Jugoslavien och andra världsdelar. Min egen far kom från Lettland. Han var en av dem som värvades till industrin i Borlänge. Jag hade kamrater från olika länder, mest finländska men också danska, ungerska och andra nationaliteter. Det hände ofta att jag kom hem till kompisar vars föräldrar inte kunde ett ord svenska, men vad gjorde det? Det var ju inte föräldrarna jag lekte med. Det bodde en del tattafamiljer där också, vilket jag heller inte förstod var något sämre. En av mina kompisars familj var tattare. Det var nog först i tonåren som jag förstod att det var ett skällsord. De levde kanske lite annorlunda, men det gjorde jag ju själv också. Och man funderar nog inte så mycket på familjekonstellationer när man är liten. Man är här och nu. Och det är bra så. Men det kommer väl senare när man blir äldre. Och något annat som jag heller inte reflekterat över förrän i vuxen ålder, efter att jag flyttade från Borlänge, det är namnet på villaområdet som gränsar till Tjärna Ängar. Det heter Paradiset. Där hade vi kompisar som bodde i stora villor med swimmingpooler och några hade egna hästar och det stod fina bilar parkerade utanför husen. Men det var inte hos dem i Paradiset vi hängde. Paradisets ungdomar, de ville hellre vara på det friare och mycket mer spännande Tjärna Ängar. Men jag undrar ju fortfarande hur man kom fram till idén att döpa ett villaområde i en liten bruksort till Paradiset. Nu ska jag spela en låt för er som min gamla musiklärare i högstadiet, Bengt Pegefelt, har gjort. Köppebevisan.
Här var ettermiddag ute i Köppebe och jag var henne och denne. Jag var uppa och nera och inna och uta i Köppebe. Fånt jag en körv så huppe jag i älva. Fånt jag en körv så huppe jag i älva. Fånt jag en körv så huppe jag i älva i Köppebe. Fassan och mossan har kåk ut i fossa. Dit ska jag åka och strula och jossa. Sen tar jag bussen och den är raka vägen till Köppebe. I verke och plätte i dosa. Sen ut till valsan styr jag min kosa. Där har jag stuga och mölje hela sömmen lång.
Jag har bott i Stockholm sedan 1984 och de senaste 18 åren här i Tyresö. Jag skulle inte vilja bo någon annanstans, men jag känner mig inte heller som en stockholmare. Jag känner mig som svensk förstås, men inte bara svensk. Världen är så mycket större än så. Det beror kanske delvis på miljön där jag växte upp och på att min man kommer från ett annat land. Vi har vänner från flera olika länder och vi älskar att resa. Det är så roligt och berikande att umgås med människor från olika kulturer och med olika livsåskådningar. Det finns ju fler sätt att lyckas med saker och ting än bara vårt egna. Och oavsett vitt skilda ursprung och kulturer så kan man upptäcka att man delar exakt samma värderingar. Jag tror på att låta öppenhet och nyfikenhet vara drivet i livet. Tankar och idéer som utvecklas och frodas i isolering och missnöje kan lätt skapa skeva och orealistiska föreställningar och felaktigt grundad misstänksamhet. Även om vi ungdomar inte var fördomsfulla och främlingsfientliga under vår uppväxt i lilla Borlänge så fanns inskränktheten där. Och jag tror att de flesta som har växt upp på en mindre ort kan känna igen det. Det är ju en ursprunglig instinkt hos människan att vara misstänksam mot det okända. För länge sedan så var det en fråga om överlevnad, men det är andra tider nu och det som är okänt kan inte längre skada oss på samma sätt som det gjorde då. Det är faktiskt en förlegad inställning i vårt tidevarv. Men våra hjärnor har inte hängt med i utvecklingen, konstaterar en forskare som heter Andreas Olsson. Den rädsla som är anpassad till människans ursprungliga omgivning skapar mest problem för oss i vår moderna miljö. Han vill med sin forskning bland annat hitta verktyg för att motverka antisociala och förstärka prosociala normer. Han har upptäckt att våra vanligaste fobier och rädslor idag är kopplade till den tidiga människans livsvillkor. Ett litet experiment som kan bekräfta det här är att när man dinglar en orm framför en människa så rycker hon reflexmässigt till, för ormar är ju otäcka och farliga. Men här i Sverige idag finns inga livsfarliga ormar. Att däremot dingla en flaska sprit framför en person framkallar inte alls samma häftiga reaktion, trots att spriten dödar massor av människor varje år här i vårt land och orsakar miserabla familjeförhållanden och andra svåra problem. Men jag undrar när den här misstänksamheten, när den kommer. Vi var ju själva inte så misstänksamma som unga. Och jag tycker inte att våra egna ungdomar, mina söner, de är 15, 17 och 19 år, och deras kompisar, de är inte heller så misstänksamma. De välkomnar nya saker. De tycker det är spännande. Och man kan ju börja undra när vi börjar dela in världen i vi och dem. Och vad är det som händer? Varför gör vi det? Men som jag sa tidigare så passa på att umgås med era ungdomar om ni har några i närheten. Våra söner har ofta kompisar hemma och det är jätteroligt. De är ju otroligt nöjeslyssna och de ser helt enkelt till att det händer olika saker. Att det blir skoj och intensiva diskussioner. Musik är väldigt centralt i vårt familj. Vi lyssnar mycket på musik och förutom hårdrockskonserter så tycker vi om allt möjlig musik och gå på klubbar. Och det är sånt här vi har kommit på att vi fortfarande vill göra nu när barnen har blivit större. Och vi inser att vi är precis lika nöjeslyssna som i yngre dagar. Och när jag var yngre så dansade jag mycket samba. Mina barn har nog lite svårt att föreställa sig sin mamma dansande samba i paljettbikini på scenen i Kungsträdgården. Men det har jag alltså gjort för sådär 30 år sedan och det var jätteroligt. Den sambagruppen dansar och uppträder fortfarande, Samba de Sosa. Jag brukar träffa ledaren till lika min gamla sambalärare ibland. Hon och hennes man bor här i Tyresö. Och Samba de Sosas färger är förstås rött och gult, precis som Tyresö FS färger. I Brasilien är det ju så att varje fotbollslag har sin egen sambatrupp. Jag har min sambadräkt kvar, men tyvärr är det bara huvudbonaden som fortfarande passar, men jag kanske ska sätta på mig den. Stor fjäderskrud i rött och gult nästa gång jag går på sonens fotbollsmatch på Vallen. Han kommer troligen inte att skratta. Och jag vill avsluta med att spela en låt som en annan ung kille har gjort med sitt band. Han är son till en av mina äldsta vänner och är en otroligt kreativ ung man. Han heter Isak Löb och här i bandet Bird Palace så spelar han bas. Lyssna och njut av låten Mo Gambo. Och roligt att du ville lyssna på mig här idag i Tyresö Radio. Och glöm inte att hitta på något kul snart.
Ni har hört Eva Rods sommarprogram. På återhörande.